Vi fortsätter i Efesierbrevet kapitel 4. Den här gången ska vi se på verserna 11-12. Vi ska också ha med kontext. Så jag ska läsa. Jag börjar att läsa från vers 7 ner till vers 14. Men sedan så ska vi gå in på verserna 11-12. Efesierbrevet 4. Läser från vers 7. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp. Vad betyder inte det om inte att han också stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av andlig mognad, manlig mognad, så att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Så här ser vi på verserna 11-12 först, men sammanhanget är förstås alltid viktigt. För det här handlar om Jesus, och det såg vi i förra gången vi tittade på de föregående verserna från vers 7. Att det handlar om hur församlingen är en. De ska bevara sin andliga enhet. Men var och en i församlingen har sin gåva, sin funktion, sin unika funktion. Inte så att församlingen blir ett kollektiv, ett hive mind, en person. Att de smälter samman till en enda enhet, själslöst kollektiv där alla är en samma person. Utan i den här enheten så är var och en fortfarande individer med sina gåvor. Var och en som individ har fått nåd till att bli frälst. Och var och en som individ i församlingen har sina speciella gåvor, funktioner. Sin plats, de är som kroppsdelar i en kropp som alla har sina funktioner och så bildar en kropp och fungerar tillsammans. Så det Paulus talat om innan då är att Jesus gav den här nåden och gåvorna efter att han gått ner på jorden, dött för syndare, köpt deras frälsning, köpt möjligheten att ge dem denna nåd, förtjänat sin plats, upphöjts till himlarna och fått den helige ande att utgjuta över församlingen och gåvorna att dela ut. Så går Paulus här in i de här verserna vi ska se på nu, vers 11, att han går in på några särskilda gåvor. Det är den uppstigne Jesu givande av gåvor, men här går han in på några särskilda gåvor som har att göra med ordets tjänst. Guds ord, utdelandet av Guds ord. Det här är inte en komplett lista på alla gåvor som finns i församlingen, eller att det här bara är de enda gåvorna som Paulus talar här om. Han talar om att var och en har fått sin gåva, sin särskilda gåva, men här går han in på några ännu mer särskilda gåvor som har att göra med ordets tjänst. Det här är gåvor som bidrar till enheten i församlingen på ett särskilt sätt, eftersom de har med ordet att göra, de har med läran att göra. Det är de som lägger fram vad är den här läran som enigheten är kring. Vi ska tänka här på Jesu gåvor och hur han genom dem hjälper oss hålla hans befallning att helgas, att bevara den här enheten som Paulus talar om, genom fridens band bevara enheten i församlingen, enheten med varandra. Så detta är Jesu gåva, ordets gåva som kommer ifrån Jesus, ordets gåva från Jesus. Tjänstens gåva, ordets tjänsts gåva. Som säger, han själv gav några. Han betonar här, det är samma han som han talar om då, alltså Jesus. Han som steg upp i höjden, han som tog fångar, han som gav gåvor till människorna. Han som hade stigit ner och nu är upphöjd över allting. Det är han själv, en och samma person, Jesus Kristus, som gav några som apostlar, andra som profeter, andra som evangelister och andra som herdar och lärare. Här är två kategorier. Han räknar upp 4 eller 5 gåvor. Men det är två kategorier. Den första kategorin är den redan lagda grunden. Apostlar och profeter. Som man säger i Efeserbrevet 2:20, församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grund. Detta är grunden som är lagd. Så han talar om apostlar, nämner apostlar eller sändebud som det bokstavligen står på grekiska. Vi måste också tänka att när vi ser på de här saker och det, de omges av mycket traditioner, eftersom man inte har översatt vad orden betyder. Apostlar, profeter, evangelister. Så ligger det mycket traditioner omkring dem. Men vi måste tänka oss, vad tänkte en grek på den tiden när han läste det här brevet och de andra breven, speciellt när det talar om profetior och gåvor och sånt som har mycket uppfattningar omkring sig som grundar sig på att man inte har översatt vad orden egentligen betyder. Så ordet apostlar betyder sändebud. Man kan tala allmänt om sändebud, att det fanns till exempel i andra Korinthierbrevet 8:23 fanns det, talade om församlingarnas sändebud, en form av personer som helt enkelt var utsända av en församling. Det låg inget speciellt bakom det. Det låg ingen speciell betydelse att någon var en apostel i den bemärkelsen. En sorts missionärer kanske, eller utsända personer. Men det är ändå inte det som Paulus talar om här, utan han talar om den redan lagda grunden. Han talar om de 12 apostlarna, de särskilda apostlarna som verkligen, här kan man egentligen säga att ordet apostel ger oss den rätta tanken, för det talar om de 12 apostlarna. Och det här med att han är, någon är en apostel, betyder helt enkelt att den är ett sändebud av Jesus. En Kristi apostel, en Jesu Kristi apostel. De är utsända av Jesus, de är ett sändebud från Jesus själv. Det var de här 12 apostlarna, sedan plus Paulus, men som kallas de 12. De fick kraften att bli vittnen efter Jesu himmelsfärd. Så det hänger ihop med sammanhanget i texten att han steg upp i höjden och gav gåvor till människor. Jesus sa till sina lärjungar, de han utsåg till apostlar, de 12, att de skulle, när han hade återuppstått, så träffade han dem i Jerusalem och möttes med dem och var med dem och sa att vänta här i Jerusalem tills ni får kraft ifrån höjden, tills ni får kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i Judén, i Samarien och till jordens yttersta gräns. Och det här var den särskilda befallningen eller apostolatet som Jesus gav till de 12 här. De fick kraften efter himmelsfärden. En apostel, apostlarna var utnämnda av Kristus själv, inte av människor. Det var alltså inte som han talar inte här om församlingarnas sändebud som sänt ut ett sändebud, utan Jesus särskilda sändebud. Dessa apostlar skulle vara, de var ögonvittnen till Jesus uppstånden. De hade sett honom själv i köttet när han återuppstått kroppsligen och var därför trovärdiga vittnen. Första hands vittnen till Jesu återuppståndelse och första hands utnämnda och utsända av Jesus själv. Och detsamma gällde Paulus. Paulus såg Jesus när han var på väg till Damaskus. Han såg den uppståndne Jesus. Jesus visade sig för honom och gav själv utnämnandet till Paulus att han skulle bli en apostel åt hedningarna. Dessa apostlar var ofelbara. De förkunnade Guds ord. De var inspirerade av Gud till att förkunna hans ord. Det de sa var Guds ord. Det de talade, det de predikade, det de förkunnade var Herrens ord, Herrens bud. De hade fått den auktoriteten och inspirationen av Herren själv. Så de var ofelbara, deras ord. Och det de skrivit ner som vi har i skriften i Bibeln är ofelbara. Ofelbart Guds ord. De skulle där i den första tiden predika evangeliet, sprida evangeliet över världen. Jerusalem, Judén, Samarien, jordens yttersta gräns. Och vi ser i apostelgärningarna när de gör detta att det står att Herren bekräftade ordet genom att låta under och tecken ske genom apostlarnas händer, alltså genom dessa sändebuds händer, så bekräftade Gud sitt ord. De skulle predika i den första tiden, predika evangeliet, människor kom till tro, under och tecken ägde rum och församlingar skulle etableras i den första tiden. Och det var för den tiden, vi läser i Hebreerbrevet 2:4, att de här apostlarna, de gjorde under. Evangeliet förkunnades, eller frälsningen förkunnades först av Herren, först av Jesus själv, och bekräftades för oss av de som hade hört honom, alltså apostlarna, de som personligen hört och sett Jesus också. Vers 4 där, Hebreerbrevet 2. Gud gav också sitt vittnesbörd genom tecken och under och många slags kraftgärningar och genom att dela ut den helige andes gåvor efter sin vilja. Och här Hebreerbrevets författare talar i dåtid. Det här var någonting som hände då i den här tiden. Det var apostlarna, de predikade, under och tecken skedde och det sker inte längre. Den grunden är redan lagd, apostlarnas grund. De har redan grundat församlingarna. Den grunden är lagd. De har gett Herrens ord. Den grunden är lagd. Den är färdig. Så kommer nästa ord. Profeter. Han gav några till profeter. Också det här är bokstavligen, en grek som läste detta skulle inte förstå det här som ett främmande ord, som han inte, som lät religiöst eller som vi tänker det idag, låter som ett bibelord som inte har någon, som vi inte känner igen annat än från Bibeln. Grekerna förstod detta som någon som förde någon annans talan, talade fram, bokstavligen en framsägare, någon som berättar fram någon annans ord, eller en förespråkare, eller ett språkrör, någon som förde någon annans talan. Så de här profeterna var personer som förde Guds talan. De sade Guds ord. Det fanns både i Gamla testamentet, det skulle kunna vara att Paulus talar om apostlarna som skrev Nya testamentet och profeterna som skrev Gamla testamentet. Så att vi har en samling av Guds ord, en grund som är lagd genom apostlarna och profeterna, alltså Gamla och Nya testamentet. Så tolkar en del det. Eller att Paulus också talar om att det där i församlingen, i början av församlingen, så fanns det profeter ibland dem. Människor med profetisk gåva, en också precis som apostlarna, så kunde de få ett ord från Gud och säga inspirerat Guds ord till församlingen. Så i Apostlagärningarna 11 och 27 så står det om profeter, bland annat Agabus, profeten Agabus. Nämns också att det var flera profeter där, men en av dem som förutsade, inte av sig själv utan genom att Gud uppenbarade det, att det skulle komma en svår hungersnöd som också kom sedan. Och står det också i Apostlagärningarna 13 och 1 att församlingen i Antiochia hade profeter. Så i den tiden i församlingen så fanns det profeter också som förmedlade Herrens ord. Man kan tänka sig att det behövdes på den tiden. Församlingarna på den tiden hade inte färdiga biblar som vi har dem. De hade inte tillgång till hela skriften. De kanske hade, de flesta judar hade memorerat Gamla testamentet, så de hade det i huvudet, men de hade apostlarnas brev var inte färdigskrivna än, evangelierna var inte färdigskrivna än. Det fanns inget att studera, att tolka och tillämpa, utan det behövdes särskilt på den tiden för de församlingarna i början. Precis som apostlar så behövdes det profeter ibland dem som en speciell nåd som Herren gav till församlingen på den tiden. Och detta är den redan lagda grunden, det är det som var då på den tiden. Och det fanns en skillnad mellan de här apostlarna och profeterna. Skillnaden med att profeterna i Nya testamentet, församlingarnas profeter, det finns inga brev från dem. Om man inte tänker sig att Judas brev i så fall, eller Jakobs brev, men det, inga av de här profeterna gav några permanenta utsagor, eller ska man säga, de hade ingen permanent auktoritet som apostlarna. Apostlarna hade auktoriteten från Jesus och var apostlar. De var Jesus sändebud, de hade det ämbetet, de hade den auktoriteten. De var alltid hans apostlar. Det de sa var Guds ord när de predikade. medans profeter kom in och fick tillfälligt inspiration att profetera, eller helt enkelt att säga vad Herrens ord i den här situationen just nu. De hade ingen speciell auktoritet. Detsamma kan säga som Gamla testamentets apostlar eller profeter. De hade inte samma auktoritet som ändå apostlarna hade. Men folket skulle förstås alltid lyssna på profeten. Så det här var grunden som redan var lagd. Vi kan tala om apostlar i bredare bemärkelse, sändebud, missionärer, församlingarnas sändebud som församlingar sänder ut. Att det är någon sorts apostel eller missionär. Men det är inte det som Paulus talar om här. Vi kan också tala om profetera. Att profetera helt enkelt är att predika vad Bibeln säger. I den bemärkelsen att varje person som predikar profeterar på något sätt, inte genom att de får direkta uppenbarelser, men att de säger fram vad Guds ord säger. Men det är inte det som Paulus talar om här, utan han talar om den redan lagda grunden, apostlarna och profeterna, som är var gåvor Jesus gav för den tiden, för församlingens grundande. Och när denna grunden redan är lagd så talar han sedan om den andra kategorin, påbyggnaden på den här grunden. Han nämner då evangelister och sedan herdar och lärare. Så om vi ska tala om församlingars sändebud, missionärer eller de som profeterar i bemärkelsen att predika, så är det snarare den andra kategorin i så fall som man skulle nämna. Så det finns en skillnad. Han talar om den färdiga grunden, apostlarna och profeterna, och nu påbyggnaden med evangelister och herdar och lärare. Samma sak i det här ordet evangelist. Ibland säger man att Matteus, Markus, Lukas och Johannes är evangelisterna. De skrev ner sina evangelier. Johannes evangeliet, Markus evangeliet, Matteus evangeliet, Lukas evangeliet. Problemet med det här är att flera av dem var apostlar. De var inte evangelister. Johannes var apostel. Matteus var apostel. Markus och Lukas var inte apostlar, men skrev under auktoritet av Petrus och Paulus. De skrev under en apostels auktoritet. Så traditionellt så har det här ordet evangelist skrivits av från grekiska. Man har bara tagit bokstäverna och skrivit av dem istället för att översätta vad det betyder och fått fram ordet evangelist. Och så har man gjort en tradition kring det, att evangelisterna är Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Men det är inte det som Paulus syftar på här. Evangelist, ordet kommer ifrån evangelium, som betyder glädjebud. Och en evangelist var en person som kom med glädjebud, en glädjebudbärare skulle man kunna säga. Det de förstod det som, en grek skulle förstå detta som, någon som kom in och predikade ett glädjens budskap, kom med ett glädjebudskap, en herold som de hade. De hade evangelister i samhället som kom in och predikade evangelium, alltså heroldar som kom och kungjorde glädjebud från kejsaren, att han har vunnit någon strid eller något bra, något, helt enkelt en bärare av goda nyheter. Så skulle grekerna förstå det, och så får vi förstå det här att det handlar om glädjebudet. Personer som förkunnar glädjebudet om frälsningen, om Jesus Kristus. Ordet evangelist förekommer endast här i Efesierbrevet. Sedan nämns det att Filippus var evangelist i Apostlagärningarna 21 och 8. Han var också en evangelist. Sen skriver Paulus till Timoteus i andra Timoteus 4 och 5 till Timoteus att gör en evangelists gärning, det vill säga predika evangeliet. Filippus var evangelist därför att han predikade evangeliet. Timoteus skulle predika evangeliet. Och helt enkelt bör det förstås som personer som predikar evangeliet. Personer som bär med sig glädjebud. Det skulle kunna vara missionärer, personer som blivit utsända för att predika glädjebudet bland otroende, icke-troende, för att föra in människor i tron, föra glädjebudet med sig. Så det skulle kunna sitta ihop med om man skulle tala om den breda bemärkelsen av apostel, en missionär. Någon som är insatt eller utsänd av församlingen eller har en, åtminstone talar det här om en gåva också. Gåva att predika evangelium. Att det finns personer som har en särskild gåva för att predika evangeliet och en särskild kallelse, nöd, gåva att gå till de förlorade och predika evangeliet för dem. Och deras funktion, grunden är lagd och så byggs det på. Grunden är lagd med apostlar och profeter. Evangelisten bygger på den här grunden för att evangelisten predikar, fortsätter predika evangeliet. Och det fortsätter än idag. Så att människor hör evangeliet, Guds folk, Guds utvalda, hör, lyssnar, hör ordet om Jesus, kommer till tro, omvänder sig från sin synd och förs in i församlingen. Och så ökas församlingens antal och så byggs församlingen på med fler personer. Så evangelisterna bygger på genom att fler blir frälsta och kommer in i församlingen. Byggs in i församlingen. Och sedan kommer det sista, eller två sista, där han nämner herdar och lärare. Som är två saker som går lite in i varandra. En del säger att herdar och lärare här är två ord för samma sak, eftersom Paulus konstruerar den grekiska syntaxen på ett visst sätt så att det ser ut som att herdar och lärare är två ord för samma ämbete. Åtminstone så ser man att de går in i varandra på ett sätt. Ordet för herdar, eller herdar, är synonymt med de äldste i församlingen eller tillsyningsmännen, pastorerna. Ordet pastor är latin för herde, så det där ordet pastor kommer ifrån. Så man har sett att herde, äldste och tillsyningsmän är samma ord för samma sak, synonymer för samma sak. Paulus säger till exempel till de äldste i Efesos i Apostlagärningarna 20 och 28 att de ska vara herdar över Guds jord. De ska vaka över dem. De ska vara tillsyningsmän och herdar över Guds jord. Samma sak skriver Petrus i 1 Petrus 5 och 1-2, att de äldste ska vara herdar för Guds flock. De ska valla flocken, fåren. De är alltså herdar, de äldste. Och det är synonymt med äldste och tillsyningsman presbyteros, som är i Titus, äldste, och episkopos, som är i 1 Timoteus 3, en tillsyningsman. Två olika ord, men vi ser att det beskriver samma sak, samma funktion, samma plats i församlingen, samma gåva, samma ämbete. Så de här herdarna som Jesus har gett till församlingen, det här är en gåva i form av pastorer, i form av äldste. Och sedan kommer lärare. Och det stämmer att man ser i de här kvalifikationerna för de äldste, för pastorerna, i 1 Timoteus och Titus, så är kvalifikation att de måste vara en god lärare. Så herdeläraren måste vara en lärare. En kvalifikation är att han är en god lärare. En kvalifikation är i Titus 1:9 att han måste ha sund lära. Han måste stå för den sunda läran, så att han kan genom korrekt undervisning uppmuntra de andra och också tillrättavisa motståndarna. Så en viktig sak för de här herdarna var att de skulle vara goda, duktiga lärare och ha en sund och korrekt teologi. Så vi ser att när Paulus sätter ihop de här orden, så förstår vi att alla herdar är lärare. Alla pastorer är lärare. De måste kunna vara lärare. De äldste är lärare. Men så finns det också lärare som inte är pastorer. Så det finns också en distinktion i det här. Alla pastorer är lärare, men alla lärare är inte pastorer. Så Paulus säger att det finns också lärare som Jesus har begåvat och begåvat till församlingen. Båda tjänar i ordet. Både pastorn, den äldste herden, tjänar i ordet, och läraren tjänar i ordet. Där har de en likhet. Men sedan är pastorn, herden, han är också insatt, har blivit insatt, har eller installerad eller tillsatt av församlingen till särskilda uppgifter som inte vanliga lärare har. Pastorn har tillsyn över församlingen på ett särskilt sätt och är den som ska valla jorden som en herde vallar fåren, som ser till att flocken har det bra, att de går rätt, de följer rätt stig och ser till dem på ett särskilt sätt. Men det faktum att det står att en äldste måste vara god lärare som kvalifikation, det visar att de, innan de blivit tillsatta som äldste, så måste de erkännas som lärare. De måste undervisa, de måste lära. Så det förutsätter att det finns också lärare i församlingen som inte är pastorer eller herdar, men båda tjänar i Guds ord. Syftet med alla de här ordets tjänster, grunden som lades, apostlarna och profeterna, evangelisterna och herdar och lärarna, kommer i vers 12. Syftet med det här är att de ska utrusta de heliga till tjänstens verk. De här är insatta till att utrusta, eller till utrustningen av de heliga. Här används ett substantiv, alltså utrustning av de heliga. Det är inte ett verb som kommer i singular eller plural. Det är inte att de ska utrusta i slutändan. Utan det är i slutändan, så är det Jesus, Herren själv, som ser till att de heliga blir utrustade genom att ge dem dessa gåvor i form av de som tjänar i ordet. Det är de heliga, det är de kristna, de utvalda, de som har helgats genom ordet. För det första så kallar ordet de utvalda, och sedan utrustar vi dem. Jesus kallar sina utvalda genom ordets tjänare, och Jesus bygger vidare på dem sedan och utrustar dem genom ordets tjänare. Församlingen utrustas med att det kommer nya personer, nya tillskott i församlingen, och sedan utrustas de vidare till att fullgöra sin tjänst, eller till att utföra sin tjänst, verka i sin tjänst. Så som sagts, har var och en har fått en speciell gåva, en funktion i församlingen. Men särskilt här, ordets tjänare som man nämner, som man talar om här, är de som har funktionen att styrka de andra till att utföra sina gåvor. Så de som tjänar i ordet har den funktionen att utrusta och styrka de andra i deras andra gåvor, till deras tjänst som de har. Det är till församlingens uppbyggelse. Det är församlingens utrustning och uppbyggelse. Och igen, det står inte att dessa ska utrusta de heliga till tjänsten, utan de här är givna för att de heliga ska utrustas. Det är Jesus, igen, det är Jesus som ser till att de heliga blir utrustade, att församlingen byggs upp genom de här gåvorna som han ger, genom ordets tjänare. Det är Jesus som ger lärare och herdar och evangelister till församlingen för att Jesus ska använda dem till att bygga upp församlingen, till att utrusta församlingen. Det är alltså Jesus själv och hans gåvor som gör det. Det är inte människor som tar emot äran. Det är inte människor som har äran för att de har åstadkommit uppbyggelse av folket. Det är helt enkelt personer som har fått gåvor, mer eller mindre. En del är mer begåvade, andra är mindre begåvade till det. Så det är Jesus själv som bygger sin församling, och det säger han i Matteus 16 och 8. På dig, du är klippan. Petrus bekänner att Jesus är Messias, den levande Gudens son, och säger till Petrus att detta är den korrekta bekännelsen, och på den ska jag bygga min församling. På den här klippan ska jag bygga min församling. Det är jag, Jesus, som bygger min församling. jag ska bygga min församling. Inte du, Petrus. Du har bara din plats som grund. Det är jag som har lagt dig där som en grund. Apostlarnas grund. Och på den, på apostlarnas och profeternas grund ska jag fortsätta bygga på min församling med dem, alla de som bekänner att jag är Guds son. Så det är Jesus själv som bygger sin församling. Apostlagärningarna 2:47 stod det att Herren ökar skaran av de som blev frälsta. Det är inte evangelisterna som frälser folk. Det är inte de stora evangelisterna som står inför stora publiker och predikar evangeliet på ett så bra sätt så att människor vill ta emot det och komma till tro och bli frälsta. Att det är han som får dem att bli frälsta. Nej, det är helt enkelt för att han predikar det han har fått från Bibeln, från Gud. Glädjebudet om frälsning, det som Gud använder för att öka skaran av de frälsta. Så Herren har gett sitt folk, sitt ord och dess tjänare som gåvor. Det här är poängen i den här texten. För det första så lägg märke till att det är personerna själva som nämns som gåvor här. Det står att han gav några som apostlar. Han gav apostlarna, han gav profeterna, han gav evangelisterna, han gav herdar och lärarna. Det är de själva som är gåvor till församlingen. Det är inte bara att de är begåvade personer som har fått gåvor, utan de personerna själva är gåvor till församlingen, till oss, för oss, för våran uppbyggelse, som vi ska se som gåvor till oss. Och det är Kristus själv som utser och ger dessa tjänare, dessa ordets tjänare. Det var sant om apostlarna. Igen, de var utsända direkt av Jesus, inte av människor. Kallade, utnämnda, fått befallningen av Jesus. Paulus skriver i Galaterbrevet 1, från Paulus, apostel, utsänd, inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda. Och vers 11, jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Samma sak säger Paulus här i Efesierbrevet 3:7. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom. Apostlarna, Paulus, framhävde inte sig själv som en storslagen, stor apostel eller begåvad stor person. Han sa helt enkelt, jag har fått nåd. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått nåden att vara en apostel, att predika evangeliet bland hedningarna. Och det står också att han själv var en gåva till församlingen, en nåd till församlingen. Och det är sant om alla förkunnare, alla ordets tjänare, att de är inte kallade av människor. De är inte insatta av människor först och främst. De är inte utbildade av människor. Man kan inte gå på en pastorsskola eller evangelistskola utan om man inte har gåvan, om man inte verkligen själv har blivit kallad av Jesus till det och inte har fått gåvan till det av Jesus, så hjälper det inte att man går i predikantskola eller evangelistskola eller teologiexamen eller pastorsutbildning, seminarier. Man kan göra det för att vidarebildas, vidareutveckla sig och bli uppbyggd av andra som har fått gåvan förstås. Men om man gör det utan att man själv har fått gåvan, är kallad av Jesus, så hjälper det inte. Det går inte. Det fungerar inte. Det blir bara ett yrke. En yrkesroll. Så många har pastor som yrke eller präst som ett yrke och sedan så är det bara jobbet. Det är deras pengar. De kan rutinerna. De gör det väl. De vet hur de ska utföra ritualerna. De följer stegen och rutinerna. Men det har ingen verklighet i dem. Så det är sant om alla ordet tjänar att de måste vara kallade av Jesus själv, för de ska vara gåvor från Jesus till församlingen. Jag visar också att ordets tjänare är nödvändigt. Det är nödvändigt med att få ordet serverat för en som kristen av dessa som Jesus har gett i församlingen. Det är nödvändigt för kristna att få undervisning av lärare som han har gett till församlingen. Det är Guds vilja och beslut att på det här sättet ska kristna uppbyggas. På det här sättet ska kristna utrustas. Privat bibellösning, ja. Men inte bara, utan också undervisning av andra, från andra. Det här ordet tjänst har för det andra en viss position. En särskild position eftersom Paulus lyfter fram dem här. Det är inte så att ordets tjänare är högre stående personer, lite mer heliga, lite mer bättre kristna än andra, om det ändå vore så väl. Det är så i Jesu ordning att ledare, de som ska vara främst bland er, ska vara den andres tjänare. De främsta bland er ska vara de andras tjänare. För de tjänar och tjänar i ordet. Och servar de andra kristna. Tillser dem. Undervisar dem. Utrustar dem. Ordet kallar och tillägger till församlingens antal. Ordet uppbygger och utrustar vidare de andra till deras tjänst i sin tur. Så ordets tjänst har funktionen att hjälpa de andra i deras tjänster, i deras verk, i deras gåvor. Att utrusta dem. Ordets tjänst är tjänsten som tjänar de andra tjänsterna. Som ser till att de är i ordning, i skick och kan fungera, kanske som bilmekaniker eller någonting sånt. De bygger på bilen, de fixar, de reparerar. De kan det så att bilen sen kan ut och köra på vägen. Alla behöver inte mecka på sina egna bilar utan ge dem till verkstaden. Ge dem vidare. Och man kan säkert likna det vid bättre saker. Men det som tjänar de andra tjänsterna. Och för det tredje, det är det som kommer ifrån Jesus. De här gåvorna kommer från Jesus, och målet med det är Jesus själv. Källan och målet är Jesus. Det är Jesus som gick ner till jorden, dog för syndare, utförde frälsningens verk, uppstod, upphöjdes över alla himlar, gavs makt och ära, gavs den helige ande att utgjuta den helige ande och gåvorna över församlingen. Det är Jesus som har åstadkommit, som har köpt, förvärvat det här och ger detta åt sitt folk, åt församlingen, som vi sett i föregående texten. Och målet är Jesus Kristus själv. Och det ligger i nästa vers 13, till att få insikt i Guds son. Det där är målet. Till att utrusta de heliga till tjänst, till att uppbygga Kristi kropp, tills vi uppnår enheten i tron och insikten om Guds son. Enligt måttet på Kristi fullhet. Så det är målet. Målet är Jesus själv. Insikt i Guds son. Vad gör de som tjänar ordet? De undervisar inte i första hand rent doktrinära fakta. Teologi handlar om läran om Gud. Det handlar om att undervisa om Gud och Jesus själv, som är Gud själv, Guds son. Så det är målet, att nå insikt i Guds son. Inte bara teoretiskt, utan också nå likhet, nå hans samma mått av fullkomning som han själv, den fullkomliga människan. Målet är Jesus själv. Även om Paulus, han lyckas alltid, även om han talar om människor, så lyckas han få in det att handla om Jesus Kristus själv. När han talar om sig själv som apostel, säger han att jag är den ringaste av de heliga. Jag har fått nåden av Jesus. Även om han talar om sig själv som apostel, så lyckas han få det till att handla om Jesus. Även om han talar om de här människorna, apostlarna, profeterna, lärarna, hedarna, evangelisterna. Även om han talar om människor, så får han det ändå att handla om Jesus. De är givna av Jesus. Deras funktion är att föra människor till insikt om Jesus, Guds son. Jesus är målet med allt. Vi vet förstås att den här texten används av en del sammanhang, karismatiska sammanhang, om de fem tjänstegåvorna i församlingen som ska existera än idag. Och man säger att församlingen måste ha de här ämbetena, församlingen måste ha sina apostlar, varje församling måste ha sina profeter och evangelister och herdar och lärare. Och man delar upp det i många olika sektioner, men man säger att de här apostlar och profeter måste vi också ha. Vi måste ha personer som kommer med uppenbarelse från Jesus. Vi måste ha profeter på varje möte som yttrar sig och säger någon profetia till församlingen. Vi måste ha apostlar, några som har auktoriteten från Jesus själv, som vi måste lyda. Och givetvis är det ofta den själv som undervisar om detta som vill vara den här aposteln kanske. Så att folk börjar lyda vad han säger eller vad det är. Det finns apostoliska speciellt. Inte i alla pingstkyrkor eller karismatiska så sätt, men det finns en apostolisk rörelse där de säger att de är apostlar och våran vilja är eran lag, för att jag är Guds egen apostel och lyder du inte mig så trotsar du Gud själv. Där är förstås falsk lära. Grunden med apostlarna är redan lagd. Apostlarna var de som sett Jesus uppstånden. De 12 plus Paulus. De som sett Jesus i köttet, hört honom själv. Det ironiska är att enligt min erfarenhet, jag har varit i karismatiska sammanhang tidigare, och det slår mig inte som att om de hade sanna profeter i sina församlingar så hade de inte lyssnat på dem. Det har hänt. Jag har varit under sådana möten där någon profet, eller vad man ska säga, det har rest sig upp och sagt någonting som var helt bibliskt, helt korrekt. Ni måste omvända er. Och sådana saker. Guds vrede, Guds dom kommer. Det är dags att omvända er. Göra bättring. Och så har någon av församlingsledarna gått fram och försökt tysta ner. Stoppa dem från att säga det här. Det där, jag säger inte att det var en inspirerad profetia, men sådana bibliska saker man inte kanske så mottaglig för när man talar om profetior, utan det handlar mer om att säga framtiden, tala om trevliga framgång och fina saker inför framtiden. Så frågan är om de verkligen hade riktiga apostlar och profeter teoretiskt. Eller till oss här, skulle de lyssna på dem? Skulle de lyssna på en sann kristlig apostel om de i teorin skulle existera? Eller en sann profet om de skulle existera? Om man inte lyssnar på Bibeln, vi såg detta i Lukas 16. Lyssna, de har Mose och profeterna. Lyssnar de inte på dem? Varför skulle de lyssna om någon uppstod från de döda? Lyssnar man inte på Bibeln, om man inte noga studerar det man redan har i Guds skrivna ord, i Guds skrivna uppenbarelse, studera det, tillämpa det, lyssna på det, ge noga akt på det. Lyssnar man inte på den, varför skulle man då behöva eller vilja lyssna på profeter och apostlar? Poängen är alltså inte att vi ska främja nya apostlar och profeter, att vi ska främja uppenbarelseord, kunskapens ord och sådana saker i församlingen. Poängen är att vi ska ha nu, när denna grund redan är lagd, så ska vi ha herdare och lärare i församlingen som står fasta i det redan uppenbarade ordet. Som står fasta på den grunden och lägger ut ordet. Korrekt, detta är poängen. Vi behöver inte längre apostlar eller profeter, för vi har redan allt de skrivit och sagt i ordet, mer än någonsin. Det finns så många biblar, så många bibelöversättningar, att man inte vet vad man ska välja. Det finns biblar i varje bokhylla. Till och med ateister har säkert en bibel från konfirmationen hemma, eller en bibel som de läser för skojs skull. Vi har tillgång till Guds ord mer än någonsin, mer än de församlingarna på den första tiden. Det skulle kunna vara så att de församlingarna, visserligen hade de apostlarna och profeterna. De var beroende av det. De kanske hellre skulle vilja ha en egen bibel också, som de kunde läsa hemma. Och vi tänker på hur fantastiskt hade det varit om vi hade aposteln Paulus här hos oss och predikade för oss. Men de på den tiden som hade Paulus där, vi märker att de kanske inte gillade honom så mycket. Men de hade gärna haft säkert ett eget exemplar av Bibeln. Man arbetade hårt för att kopiera. Det är därför det finns så många kopior av skriften, för att de ville ha sina egna kopior och skrev av den. Såg till att det blev rätt avskrivet. Vi måste tänka på vilken gåva det är till oss idag, att vi har Guds ord själv som en gåva, Bibeln. Men predikan och undervisningen är en tjänst till dig, för din nytta, till din uppbyggelse, till ditt utrustande i tjänsten. Det är en gåva från Jesus till dig att ha tillgång till undervisning, att ha tillgång till ordets tjänare, för att du sedan ska utrustas till att tjäna vidare honom, tjäna varandra i församlingen med era egna gåvor, tjäna i vardagen, vilka gåvor ni än har, vad ni än är bra på, vad ni än märker att Herren har gjort er till, begåvat er till. Genom ordets tjänst så utrustas ni till att bli bättre på det, till att stå fastare i det, till att byggas vidare på det, och att omsätta det genom att tjäna andra, genom att tjäna Herren till vardags och andra i praktiken. Att det finns personer som kanske har en särskild gåva att vara evangelister och predika evangeliet, betyder inte förstås att alla kristna är uteslutna från att vittna om evangeliet. Alla har sin gåva, alla har sin funktion, alla har sin tjänst. Alla har sitt personliga vittnesbörd. Det går inte heller att uppnå helgelse utanför församlingen eller utanför undervisning från pastorer. Det räcker inte med att man säger att jag behöver inte gå till kyrkan eller församlingen. Jag behöver inte höra predikan. Jag har Bibeln, jag kan läsa den själv. Det räcker nog. Privat bibelläsning är inte nog. Det är inte Guds upplägg, det är inte Kristi upplägg. Om man förkastar detta och säger att jag ska vara kristen på egen hand, jag ska vara för mig själv, jag har mig själv och min bibel och min Gud, min personliga relation med Jesus, jag behöver inte dra in andra i det, så visar man att man i bästa fall är omogen, högmodig, och man förkastar Kristi gåva själv, för Kristus ger oss gåvan av församling och lärare och pastorer och herdar. Istället ska vi vara tacksamma till Gud, till Herren, till Jesus. Inte till mig. Kom inte fram och tacka mig för predikan efteråt. Det är uppmuntrande, men tacken ska gå till Jesus. Det är honom vi ska tacka för all predikan. Vi ska inte ära människor eller hedra människor. Den kristna religionen är inte en religion utan kunskap. Det är inte en religion av okunskap. Det är en religion där man lär sig saker och växer i kunskapen om Jesus Kristus. Och det är inte påvar som Jesus har gett till församlingen. Det är inte biskopar eller ärkebiskopar. Det är att varje lokal församling har fått herdar och lärare som lägger fram ordet. Det finns inga mer apostlar. Även om en del vill självutnämna sig som apostlar och visar sig därmed att de är falska apostlar och upphöjer sig själva. Det finns inga mer profeter eller utom bibliska profetior. Så som Muhammed som kallade sig profet eller Buddha som kallas profet. Det finns inga sådana. De är inga sanna profeter från Herren. Det är i församlingen, i Kristi församlingen som det sker. Och du som nu är otroende och inte tror, evangeliets ord kallar dig genom evangeliets förkunnare, evangelistens tjänst, så att du ska införlivas i Kristi kropp och komma till tro. Tro på Jesus som var Gud som kom ner som människa, dog i syndares ställe, tog straffet på korset, dog, återuppstod, bekräftade att han var det perfekt felfria offret, for upp till Faderns högra sida och skänker evigt liv till var och en som ångrar sin synd, vänder om till honom, förtröstar endast på Jesus, ska bli frälsta. Och då får du föras in, införlivas i Kristi kropp. Jesus har gett dessa gåvor till församlingen. Olika individer finns i församlingen och bland dessa finns ordets tjänare för att uppbygga de andras tjänst och kalla in nya till tro. Låt oss be. Herre, vi kommer inför dig och när vi läst dessa ord så tackar vi dig för de gåvor som du har gett oss, din församling. Först och främst att du har gett oss frälsningen genom Jesus Kristus. Att han själv kom och dog i vårt ställe för att frälsa oss. För att ge oss nåd och evigt liv. Och inte bara det, ge oss all denna godhet, all denna nåd. Alla dessa gåvor som vi får för att utrustas för att tjäna dig, Gud. Och för ordet. För ditt ord, Bibeln, för pastorer, för lärare. Att vi inte lämnas i ensamhet, att vackla omkring och famla i mörker. Utan att du har sett till att det finns lärare, vägledare. Och att allt detta ska nå till vårt bästa. Det bästa för oss att bli lika honom, komma till närmare insikt om honom, komma honom närmare, bli mer lika honom, uppnå till slut fulländningen. Vi ber för allt detta, tacka dig för det. I Jesu namn, amen.